Det är torsdagen den 11 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss. Fortsatt skönt väder har vi, så jag hoppas ni passar på att njuta. Så här är det, att den senaste tiden har Socialdemokraterna kommunicerat betydligt allvarligare, betydligt hårdare kring sina politiska motståndare. I alla fall tycker jag mig märka det. Det kunde man exempelvis se i partiledardebatten i Agenda i söndags. Det märktes i en debattartikel i Dagens Nyheter samma dag. Och det har märkts i nyhetsrapporteringen kring framförallt Magdalena Andersson vid flera tillfällen den senaste veckan. Någonting nytt verkar alltså vara på gång. Andersson hämtade formuleringar direkt från Joe Bidens återvalskampanj, skrev Göran Eriksson i en analys efter debatten i den här tidningen. Och Magdalena Andersson har själv beskrivit att utvecklingen i Sverige är i linje med hur auktoritära högerregimer agerar runt om i världen och att regeringen till och med hotar demokratin. Vad ska vi då tänka om det här? Är Socialdemokraterna på krigsstigen? Har S och Andersson upptäckt något nytt med regeringen som man inte känt till innan? Eller är det så att nu man har bestämt sig för att använda en hårdare retorik? Och vad tycker då väljarna om det här, tror vi? Och vad kommer det betyda för politiken framöver? Det tänkte jag vi skulle försöka fördjupa oss i idag. Med mig för att göra det har jag två socialdemokratiska skribenter. Lotta Ilona Heyrinen från Arbetet. Varmt välkommen hit, Lotta.
Tack så mycket.
Och Stig-Björn Ljunggren från Sydöstran. Välkommen du också, Stig-Björn.
Tack så mycket.
Ja, Lotta, börjar den grundläggande frågan. Är Magdalena Andersson på allvar oroad över den svenska demokratin, och om så, är, har hon i så fall anledning att vara det?
Ja, det är så här kan jag nog tänka att jag är inte säker på om rädslan liksom allvarligt handlar om regeringen i sig. Men däremot så tror jag att Magdalena Andersson på allvar är orolig för Sverigedemokraterna, som är liksom stödpartiet. Mm. Och där tycker jag att det är sant att så här, Sverigedemokraterna är ett högerextremt parti. Och det oroar varje vän av demokrati borde göra. Men med det sagt så tror jag inte att Ulf Kristersson är liksom den stora skräcken för varken Magdalena Andersson eller för någon annan. Liksom. Mm.
Okej, men bra. Vi ska fördjupa oss ytterligare. Jag ska bara ge Stig-Björn samma fråga. Är Magdalena Andersson på allvar oroad över den svenska demokratin, och har hon i så fall anledning att vara det?
Ja, hon har anledning att vara det. Men då är det ju inte för att Sverige sticker ut, utan vi är ju fortfarande ohyggligt öppet samhälle jämfört med nästan alla andra. Så att det är med i bakgrundsstrålningen. Och det är ju ingen hemlighet. Jag tror det är 70% av alla länder i världen nu som räknas som auktoritära. Och så att säga, den siffran ökar. Va? Så att trenden är rätt tydlig. Sen är det väl då så att det här också kommer till Sverige. Men det är ju inte med den här regeringen, utan det hade vi ju innan också. Alltså att det är ju mer övervakning och mer kontroll och våra friheter dras ner. Va? Och det är ju också viktigt att påpeka att nästan alltid när sånt här görs så finns det goda skäl till det. Mm.
Lotta, om du ska bli lite mer konkret med Magdalena Anderssons oro. Är oron nu för att, vad beror det på? Är det för att Socialdemokraterna har kommit så nära makten? Har det att göra med att hon har upptäckt någonting under de här första halvåret där de har befunnit sig i makten? Vad tror du, om du försöker fördjupa dig lite mer i vad oron består i?
Min misstanke är väl att kommunikationen i sig är väl liksom en del utav någon typ av strategiskt beslut. För så brukar det vara när partier kommunicerar. Men det som hon räddade upp i sin debattartikel i Dagens Nyheter, tänker jag, är det som hon själv i alla fall liksom tänker på rent konkret. Alltså när Sverigedemokraterna hotade Civil Rights Defenders, när de publicerade sin kritik mot Tidöavtalet. Det är en civilsamhällesorganisation. Liksom. Det är också sant att liksom, hoten och haten mot transpersoner och drag queens och liksom, dragarrangemang ökar efter hets från tongivande sverigedemokrater. SD twittrade bara igår ut nu, storstädningen om myndighets Sverige fortsätter, och sen raderade de den tweeten precis efteråt. Liksom att, jag tror, jag tänker att det här är, och det är också helt sant att liksom stora delar av forskarvärlden har uttryckt liksom oro mot hur regeringen kommer att hantera universitetsstyrelserna framöver. Nej, vi vet ju inte hur universitetsstyrelserna kommer att hanteras, men det är ju inte som att den där oron inte kommer någonstans ifrån, men den börjar ju och slutar i Sverigedemokraterna, och att Ulf Kristersson är beroende av Sverigedemokraterna för att kunna regera.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
När du säger att det är liksom något strategiskt beslut bakom att man ändrar kommunikation, och att det, vad tänker du då? Är det så att man har tänkt så här länge men nu bestämmer man sig för att säga rent ut? Eller
jag tycker inte att det här egentligen är en ändring i... Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare, men jag tycker inte att det är en superstor ändring i retoriken från liksom hur det lät i valrörelsen till exempel. Magdalena Andersson pratade väldigt mycket om demokrati och demokratihotet från SD även i valrörelsen. Skillnaden från då är väl att nu har hon en ganska många konkreta exempel att liksom radda upp som är anmärkningsvärda utspel och uttalanden från specifikt Sverigedemokrater som regeringen eller Johan Persson måste liksom försöka släta över för att tidavtalet ska hålla.
Okej. Stigbjörn, vad skulle du säga?
Nej, men jag, många saker. Jag tänkte hänga på det här med jag tycker att det är en förändrad tonläge från Magdalena Andersson jämfört med hur det har varit sen efter valet. Och det har jag tolkat som en medvetenhet hos Socialdemokraterna om att det är rätt bra om hon dels fortsätter att försöka framstå som en lugn och trygg ledare för oss alla och inte bara för liksom sossegänget. Hon fick ju mycket röster av folk som gillade henne, va? Och trots att hon är sosse. Så det där var ju viktigt att hålla tag i. Sen också en annan förklaring till låga profiler hon har haft. Det är ju det här med hon har sagt att min dörr står öppen till Ulf Kristersson. Och det är ju en medvetenhet om att vi sitter så, det är en så pass allvarlig kris att vi kan, blir det här värre måste vi ha någon typ av samstyre, va, som vi hade i början på 90-talet och ännu värre under andra världskriget. Så att därför så var jag lite förvånad över den hetska tonen. Och det ena kan ju vara då att detta förklaras av att man av någon anledning vill byta strategi. Och då har man undersökt det här så att man inte slarvar bort de goda opinionssiffrorna. Sen tror jag också att det som fick Magdalena Andersson och partiet att koka över och som jag märker i min omgivning, det är ju det här med lotterilagstiftningen. Alltså ni vet när man sitter hos tandläkaren och de bökar runt i käften på en och rätt vad det är så är de där med något vasst föremål på en nerva. Det är exakt detta som har hänt. Och det finns ju ingen jävel född av kvinna som tror att den här lagstiftningen planeras därför att man vill skydda spelberoende. Utan detta är för att skära av en försörjningslinje. Och vi förstår alla att nu är facket kommer också upp till rakning här. Va, men man har ju redan försökt göra en halvmyndighet, va, där man i domstol kan bestämma vem som ska sitta, vem som ska vara medlem. Och nästa steg blir väl också försöka förhindra att de kan ge pengar och resurser till Socialdemokraterna. Så jag tror att det är möjligtvis det som är den huvudförklaringen är att man har försökt komma åt sossarnas kassa.
Lotta, tror du också det är den nerven som gör ondast där med lotterierna?
Ja, absolut. Alltså, jag tänker att man gör ju inte... alltså politiken är väl... mycket förhandling och kompromiss och så vidare, men man tror inte att man liksom, man gör inte liksom Socialdemokraterna rasande ostraffat på något vis liksom. Så vi får väl se vad som väntar framöver, men jag tror absolut att att gränsen gick och topplocket gick vid lotterierna, men också om det pratet som har funnits ganska länge om vilka planer som möjligen finns liksom inom borgerligheten just i att peta i den facklig-politiska samverkan och så vidare, och då är man ju inne och hotar liksom en existensgrund för inte bara för socialdemokratin utan för LO också.
Får jag slänga på en sak där, som Lotta var inne på inledningsvis och som är viktigt, att jag tror inte att det är någon som går runt och misstänker Ulf Kristersson för att liksom vara auktoritär. Tvärtom, det vi vet vi att han är en genuin liberal. Den killen kan man dela tandborste med om det blåser. Så det är liksom inte det, utan det är ju att dels att han måste ha den här regeringen han har. Men SD sitter i regeringen fast det ändå inte. Det är en konstitutionell bastard som har uppkommit. Oerhört intressant. Och det kanske inte ens är så att det ledande skiktet i Sverigedemokraterna är speciellt farliga. Det är ju den här, ska vi säga, menageriet de har med sig, och inte minst de, ska vi säga, folkliga stämningar som finns.
Nej, men där vill jag ju ändå liksom, där vill jag säga emot lite, alltså att så här, Sverigedemokraterna har liksom tongivande, högt placerade politiker också som liksom på något vis, jag tror inte att de har radikaliserats utan alltid varit som detta, men de ser hela tiden fler öppningar till att uttrycka sig allt hårdare. Vi pratar om Richard Jomshof, alltså han är ju, Jomshof är ju justitieutskottets ordförande, han stegrar upp sin retorik. Jag vet inte om ni såg det, men Björn Söder hade ju någon typ av lite oklart i vilket tillstånd han befann sig i måndags, men i måndags kväll så twittrade han oavbrutet om drag queens och kulturkrig och om liksom en dekadent vänster och en kastrerad borgerlighet. Vilket var otroligt roligt när man har sett en massa högerkillar försöka liksom sätta bilden Arja Andersson. Det är någon annan som är förbannad och det är Björn Söder, för han spårar. Så det tycker jag ändå liksom, det är relevant i det här sammanhanget.
Jo, men alltså, min poäng är att jag tror inte att, alltså, de här ledande Sverigedemokraterna, de uppfattar sig som att det är de som har räddat demokratin i Sverige. Därför att de har tagit upp en folklig stämning som de andra partierna har försökt blunda för så länge som möjligt. Och sen tror jag att en hel del av deras energi beror också på att de hatar sossar, för att sossar har varit så jävla elaka mot dem. Och nu jävla ska de ge igen, va?
De är revanschister alltså.
Ja, och det finns ju inom borgerligheten också som har suttit 100 år på läktaren medan sossarna har styrt och ställt, va? Och det är en annan typ av ska vi säga, hemlystnad som är mer så att säga, inarbetad i det borgerliga psyket, va? Och äntligen efter alla dessa år har man nu fått chansen att klämma till, va?
Vad tror ni, om vi börjar med dig Lotta, vad tror ni, är det, kommer det låta så här från Socialdemokraterna fram till valet, eller är det någon, ja, man kommer förstås utvärdera förstås för hur det går, men ska vi se det här som ett vägval för hela mandatperioden, eller tror ni att man kommer kanske hitta andra vägar och andra talepunkter framöver? Vad tror du?
Så otroligt svårt att säga om politik. Alltså allting kan ju liksom vända med en världshändelse på något vis. Så oklart. Mycket möjligt. Men jag hoppas ju såklart att Socialdemokraterna kommer att liksom gå starkt fram med reformer och faktiskt liksom politik och snacka om omfördelning och välfärden och så vidare. Så blir det bara liksom snart i Sverige Ungern talepunkter, då tror jag att då tror jag kanske inte att det kommer bli så lyckat.
Vi ska återkomma till det där. Jag ska bara fråga Stigbjörn först. De vanliga väljarna, eller de väljare man vill omvända, hur tror ni budskapet landar, att Sverige håller på att bli Ungern, Jimmy Åkesson är Trump, vi slåss för demokratin och landets själ? Hur funkar det på de väljarna man vill vinna, tror du?
Ja, inte ett dugg, tror jag.
Nej. Så det här är
universitetslektorerna som är med, och de är alltid ängsliga över att staten krampar in för dem, och nu är det så att säga en ny ursäkt för att försöka styra upp universitetet, för att ta det exemplet. Men däremot är det bland de sådana som är intresserade av de politiska stora frågorna eller som är insyltade i folkbildningen, som ju de här nu snart också kommer att ta i tur med och så vidare. Där tror jag man är delar den här oron. Mm.
Okej, men om vi så frankt, kommer man vinna väljare på det här?
Ja, alltså det skiktet då, möjligtvis. Okay. Och man plågar liberaler i alla partier, va? Det är inte alla moderater som gillar det här, kan jag säga. Och några kan man ju också säga, genuina trodde man nyliberaler. Det visade sig, de här som vägrade göra fylla i folkräkningen på 90-talet. Nu plötsligt så vill de driva igenom det, fast selektivt i vissa områden. Men i huvudsak tror jag det.
Ja, Myrdal är död, så vem ska protestera den här gången? Ja. Lotta, vad tror du att den vanliga väljaren som har övergivit Socialdemokraterna, kommer man komma tillbaka nu för att Magdalena Andersson säger att Sveriges själ är i fara?
Det här är inte retorik man använder sig av om man är intresserad av att omvända människor. Det handlar ju om att stärka sitt eget lag, tror jag. Alltså människor man redan har med sig. Och som Stigbjörn också sa, att så här, jag tror också att det här är ett sätt att liksom vrida om kniven i Johan Persson och Romina Pourmokhtari. Så det här är verkligen inte en fråga om att den här typen av debatt och samtal skulle locka till sig liksom en sverigedemokratisk väljare i Flen och till att bli sosse igen. Det är inte poängen.
Mm. Hur tror ni det landar ut i rörelsesverige? Alltså ute i partiet, känner sig folk, eller är det inte meningen att partiets pratare ska ut på gator och torg och arbetsplatser och säga varna för ungen, eller vad tänker du, Stigbjörn? Kommer det?
Nej, alltså, nej, men det jag har märkt är ju att de här aktivisterna tycker det här är jättebra, för de har så ju redan efter valet att nu måste vi gå i stenhård opposition, va? Och har väl varit lite besviken på den här öppna dörr budskapet som Magdalena Andersson har haft. Men de vanliga partiarbetarna, och de vet ju att det inte är det här som kommer att vinna valet, utan det är att man faktiskt pratar politik. Va? Och då politik, frågan är vad det ska vara för någonting. Det tror jag att jag och Lotta har olika åsikter. Det hon säger sa nyss här att det är liksom omfördelning man ska prata om. Och jag säger att man ska prata om arbete.
Ja, men Lotta var ju lite inne på det tidigare, att om man pratar väldigt mycket demokrati och ungen och övergripande frågor, att man kanske, finns det ett motsatsförhållande att man inte pratar om det väljarna kanske är mer intresserade av, välfärden exempelvis, eller vad man har kvar i plånboken, eller att om man har jobb eller inte, vilken trygghet man har på jobbet. Finns det en sån risk, tror du, Lotta?
Ja, eller jag försöker liksom fundera på vad som är ett vettigt, alltså grejen med allt det här är ju att så här, det är en liksom strategi, tanke, diskussion någonstans, men så här, jag är så himla mycket mer intresserad av vad Socialdemokraterna kan komma fram till i de här politikutvecklingsgrupperna de till exempel har tillsatt. Alltså vilken politik ska S driva? Och S problem är ju att man har haft svårigheter med att vara konkret i vilken politik man vill driva. Och fyller man inte det med någonting, alltså hittar inte S sin konkreta politik och sina reformer, arbete, välfärd, omfördelning också tycker jag, liksom skatterna, och bara snacka om Ungern, så liksom det är dåligt för Sverige om S fastnar i det, för att vi behöver politik på de här områdena och S måste leverera det för att också bli ett framgångsrikt politiskt parti.
Mm. Vad säger du, Stigbjörn, finns det motsatsförhållanden mellan att prata om Ungern och utveckla politiken?
Ja, men det vill aldrig vara så att man vinner val på liksom utrikesfrågor. Tvärtom, va?
Ja, fast Ungern är i högsta grad inrikespolitiskt, tänker jag också.
Ja, nej, men alltså den utrikespolitiska, det var den största frågan någonsin, men på väldigt, väldigt lång tid, har ju varit NATO-frågan, och den såg man ju till att städa undan från valrörelsen. Det är liksom inte någonting man vinner val på.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home.
Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
En annan fråga, ni var ju lite inne på min första fråga, att det finns ändå mörka mål när det gäller demokratin. Om ni går till botten av er själva och skissar på ett värsta fallscenario för den politiska utvecklingen under den här mandatperioden, vad är det jävligaste som ni skulle kunna tänka er att Sverigedemokraterna och regeringen skulle kunna ställa till med? Stigbjörn, vill du börja?
Nej, men det är väl det, tror jag, att man fortsätter på liksom ge sig på det tänkbara konkurrentens ekonomi och förutsättningar. Och att man i rena ramafarten förstör partiväsendet ännu mer, och att man dessutom kanske kvaddar fackföreningarna och folkbildningen och liksom den här typen av folkrörelsetraditioner. Så att det är fortfarande rätt diffust. Jag tror att när vi går till val om 3 år så kommer det liksom se ungefär likadant ut som nu.
Så du tror att vi går till val igen?
Ja, det tror jag faktiskt. Men däremot är jag lite osäker. Det kan komma ett val tidigare också. Det beror ju på hur det går i omvärlden.
Lotta, samma fråga till dig då, om du får skissera ett värsta scenario. Jag kommer inte hålla fram det och säga haha 2026, men du får ändå liksom, om du verkligen går till dig själv ärligt, genuint, hur jävligt skulle det kunna bli?
Nej, men alltså för mig, worst case scenario för politiken under mandatperioden är att folkbildningen liksom raseras, att föreningsfriheten hotas, som vi bygger liksom LOs, fackförbundsrörelsens handlingsutrymme, vilken typ av verksamhet fackförbunden väljer att ha, vart de väljer att lägga sina pengar. Det är ett otroligt stort ingrepp i hur liksom Sverige traditionellt har byggts upp. Och det är mitt skissade worst case scenario under mandatperioden.
Det där är helt rätt, men jag skulle vilja fylla på med en sak som jag var inne på inledningsvis. Alltså, det vi ser framför oss när vi liksom pratar Ungern och auktoritärt och så vidare, det är ju en slags vertikal maktutövning uppifrån mot undsåtarna. Liksom den klassiska, och med olika metoder försöka trycka till folk. Det jag är mer oroad för, det är ju det här horisontella förtrycket. Alltså att man ger sig på en vanlig person, ger sig på en annan vanlig person på grund av att de har uttryckt vilka åsikter de har uttryckt. Alltså näthatet och den här som gör att lokalpolitiker inte kan fortsätta med verksamheten för att folk är så jävliga, va? Alltså den där horisontella förtrycket, vad tror jag är det jag mest oroad över.
Ytterligare en fråga där, Stigbjörn. Kan man tala om att Socialdemokraterna i och med det här gör Sverigedemokraterna till någon slags huvudmotståndare, eller är det fortfarande Moderaterna och borgerligheten som är det? Vad tänker du om det?
Nej, jag tror att det de kommer att försöka göra är att se till att den här nämns i samma andetag. Mm. Det är alltså en regering där Sverigedemokraterna ingår. Va? Det är den bilden man försöker skapa.
Hittills så har ju många försök att motarbeta Sverigedemokraterna inte varit lyckosamma, utan Sverigedemokraterna har ju under en ganska stor del av sin tid hela tiden växt. Kommer det här bita bättre på Sverigedemokraternas opinionssiffror, tror du, Stigbjörn?
Ja, det kan vi ju se redan, va? Och folk uppfattar dem som att de har misslyckats med det här de har lovat, va? Och nu får de dessutom vara med och ta ansvar för liksom det som händer ute i landet. Och då diskuterar man ju huruvida de kommer att försöka lösa det här i slutet av mandatperioden genom att skjuta ut sig för att kunna gå till val som en enskild trupp, men fan vet om det kommer att lyckas, för då samtidigt så försvårar de ju det som är målsättningen, att man ska bli en del av den svenska borgerligheten och kanske till och med den ledande delen.
Mm. Vi får se hur det blir med det, men det är dags att sätta punkt för idag, och därmed tackar jag Lotta Ilona Heijerinen och Stigbjörn Ljunggren för att ni gästade podden idag. Stort tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.